Nu ligger ett helt blankt inspelningsband, det är det väl knappast nu för tiden. Men
vi kan kalla det det.
Det kan vi kalla det för.
Ja.
Möjligheten att fylla det med någonting.
Precis.
Och jag tror att det känns viktigt.
Ja, men det känns, jag är jättespänd på, den här, på det här, det vi ska hinna med idag.
Ja. För det kan vi ju säga att vi kommer att komma en gäst i dagens program som vi väntar här.
Ja, det är kul. Men du, har vi något att börja med idag?
Ja.
Har vi någon?
Ja, det har jag nog inte. Jag känns ju som att jag berättar mycket om mig själv och mitt eget liv. Men vi ska också få lära känna dig lite mer idag. Men vi håller ju på med ett litet renoveringsprojekt hemma.
Jaha.
Det känns som att man faktiskt ska göra det.
Och det är ni igång med nu?
Det är vi igång med nu. Vi har haft hantverkare hemma.
Oh, lala.
Vi har bytt alla fönster på vår övervåning. Eller inte riktigt alla, men till snygga fönster.
Med spröjs typ,
eller? Inte ruttna fönster.
Nej. Okay.
Det låter som hela mitt hem håller på att förfalla. Men det som luktar är bara skåpet. Fönsterna luktar inte, men det var liksom läge. Det var trasigt och det var otätt. Och då passade vi på att göra lite finare med spröjs och så här som jag tycker är snyggt.
Ja.
Och det är ju, jag tycker på något vis att det är väldigt härligt att ha hantverkare hemma.
Ja.
Är det inte det? Eller vad tycker du? Har du haft det när ni har så nytt?
Ja, vi har nog haft så jättemycket hantverkare hemma, nej. Faktiskt. Men vad är det är ju fantastiskt att någon kommer och gör saker åt en. Det är ju underbart.
Ja, och jag är ju en man som är liksom händig och tycker om att göra sådana saker. Mm. Men han ska göra mycket själv. Men just att lyfta ut och lyfta in nya fönster känns det som ett väldigt stort
projekt. Våning två.
På våning två med sån här ställning och alltid.
Ja.
Och då kommer jag att tänka på en rätt så rolig grej som hände för några år sedan när vi hade hantverkare. De kom ju så himla tidigt också.
Ja.
Det är 07. 07. De här killarna kom 8, så det var ju mer humant. Men de som vi hade när vi byggde ut, och, nej, när vi gjorde om badrummet där nere, som kaklar och grejer med det. De kom ju alltså vid 7-snåret.
Ja. Tyckte du fortfarande att det var härligt då?
Ja, men jag tycker om liksom, när det är någon hemma som grejer så att det blir fint. Det tycker jag är lite kul. Och detta var en dag, jag började inte så himla tidigt på mitt jobb, så jag hade liksom duschat och jag var äten och klar och allting. Det var inte det, utan det var inte så. Men skulle jag ha begravning så var jag på övervåningen och de var där nere. Och så skulle jag ta på mig mina begravningskläder. Och då tar jag på en prästskjorta som är liksom halvlång.
Mm.
Den täcker liksom nedanför stjärten i alla fall. Så lång
lite halva låret nästan.
Men så kom jag på att ajajaj, jag har mina byxor där nere.
Ja.
Mina svarta byxor hänger på där nere på tork. Ja, men det är ju inga problem för att den är ju så pass lång. Så det var ju inte liksom något konstigt när det var liksom främmande hantverkare där nere. Eller sådär, så att men på vägen ner så tänker jag att just jag ska plocka ur diskmaskinen. Eller jag skulle göra med någonting. Så jag går ut och hämtar ett förkläde. Detta är på sanning. Jag har alltså prästskjorta som går nedanför stjärten och ett förkläde och håller på och packar ur. Och då täcker ju det framsidan, men det täcker inte baksidan. Och när jag då kommer på detta efter typ en halvtimme jag har gått, jag skulle ju ta på mig mina byxor. Så då hade de typ gått på frukost. Och sen så på eftermiddagen när jag kommer hem så sa jag: och varför sa ni inte att pressen gick runt med utan byxor? Och då skrattade de ju så de höll på att kissa på sig.
Ja, för de hade,
för de hade ju naturligtvis också noterat det. Ja, så nu håller jag mig påklädd denna gången vi har hantverkare. Men det är ju inte utan att de här två, eller särskilt en av dem, ler när vi möts. Och tycker liksom att vi har en sån rolig grej ihop.
Ja, men hur man än vänder på det så är det en liten knorr att det också är en prästskjorta just.
Det är ju det. Det blir ju... Det blir ju liksom...
Det är inte så här en liten sjuksköterskehatt, men det är nästan som en sån.
Ja, men det är ju liksom, det blev ju väldigt komiskt bara. Men liksom hur ett minne har man då? Man ska gå ner och göra en sak och så på vägen ner trappan. Just det, köket, frukostdisken står kvar. Och så i och med att jag skulle ha begravning vill jag inte slafsa ner mig.
Nej,
så då... Ja, det är väl det kommer jag att tänka på nu när vi hade våra
hantverkare. Men det är inte samma hantverkare som
nej,
är
det är
nu.
Nya.
Så nya. Ja.
Om de hör det här så kanske de...
Ja. Det är underbart.
Hur har du själv haft det då?
Jo, men jag har haft det bra. Jag blev påmind om en grej om mig själv här idag. För jag har ju 3 barn. En kille och 2 tjejer. Och då minns jag det när jag skulle få barn att jag så hemskt gärna ville ha en tonårspojke.
Ja.
Det var liksom min liksom, tänk om man ändå. Liksom,
alltså, du ville liksom hoppa från nyfött till tonårspojke.
Nej, det var inte det. Utan hoppas jag att jag får en son någon gång i mitt liv. Mm. För någon gång skulle jag vilja ha en tonårspojke. Och det har jag sagt till honom och det påminner han mig om nu då. När han nu är det. Så det är ju bra. Ja. Men, och då tänker jag så här. Visst är det så att man blir, för då har jag ju då både pojkar och flickor och det har ju du också.
Yes. Mm. Och en pojke och två flickor, samma.
Ja, samma. Mm. För då tänker jag, är det inte så att om man har barn av ett kön, att man liksom så här kan identifiera sig med att vara pojkmorsa eller tjejmorsa? Mm. Jag känner några mammor som liksom är så här typiska, som har flera killar till exempel.
Ja.
Då, för har man flera killar och en man, då blir det många killar i huset.
Mm.
Och mycket, ja. Jag kommer ihåg en gång att Per Morberg sa det. Han har tydligen många döttrar. Då sa han att det blir så väldigt mycket strumpbyxor. Överallt.
Ja.
Att det liksom är en...
Jo, men det där kan jag känna igen från någon pappa som kom som hade många flickor till barnkören någon söndag.
Ja.
Där det skulle tofsas med alla olika rosa pippilotter och grejer och sånt. Han var helt liksom svettig. Ja. För då var inte hon som brukade fläta och grejer hemma.
Precis.
Så att det kan säkert, ja.
Ja, men då är det i alla fall, idag blev jag påminn för att min dotter sa att mammor som bara har pojkar, hon upplever att de ganska ofta söker kontakt med henne som flicka då. Så hon har iakttagit detta ibland när hon träffar mammor som bara har söner. Att de väldigt gärna vill hänga med henne. Ja, att hon kan ibland kan hon tycka att kan inte du hänga med mamma i och med att det är din vän och inte med mig liksom.
Ja.
Har du tänkt på det någon gång? Att det liksom man så gärna hade velat ha en son eller en dotter och då när ens barn då har en kompis som är sån så blir det liksom, så blir man så himla sugen.
Fundera på hur det ser ut i vår bekantskapsrätt. Det är ju väldigt olika, alltså det är ju väldigt blandat.
Mm.
Jag höll på att säga, jag känner ingen som vi umgås med som bara har barn av samma kön.
Mm.
Jag tror inte det i alla fall.
Nej, för idag hade jag i alla fall snackat med sin mattelärare som var en skön person som sa det. Att, du vet, det är ju, för det var det så med henne att hon hade bara pojkar. Men nu hade de fått flickvänner. Så nu hade det där igen. Men då sa han att vet du, när jag, innan de fick det då tyckte jag det var så mysigt med er tjejelever. Liksom. Jag tycker bara det var så rolig grej.
Ja,
så, ja. Tänk att jag fick ha både pojkar och flickor. Det känns jätte...
Det är ju,
glad för.
Det är ju ett privilegium alltså. För visst är det olika.
Ja.
Det är olika. Det tycker jag att det är.
Ja, det är en häftig grej i alla fall.
Mm.
Men du, ska vi... Nu tycker jag vi släpper in vår gäst.
Det tycker jag verkligen att vi gör.
Om han har kommit.
Ja. Ska vi gå och kolla?
Kolla fönstret.
Ja, kolla i fönstret.
Så, Carolina, kan inte du presentera? Nu har du hämtat Andreas här.
Det ska jag göra. Hej Andreas Aldeblad och välkommen hit till oss i podden.
Tack så mycket.
Kul, vi har jobbat ihop lite grann, du och jag.
Ja.
Ihop, men under våren.
Ja,
jag har hört detta, denna Andreas har jag hört om.
Ja.
Och då har det handlat om förklädesbyggen.
Ja, det gör det. Förklädesfabriken kallade vi ju det som vi hade på Hörna här under våren för att hjälpa till lite grann i våran hemsjukvård där ute på öarna.
Precis.
På corona.
Ja, så nu har vi bjudit hit dig, kanske inte mest med tanke på corona, men som varför har vi bjudit hit Andreas?
Ja, det roliga är ju om vi låter Carolina säga varför, då avslöjar du om du har någon aning om vad Andreas gör. Jag tycker du får göra det. Presentera Andreas så långt du kan och sen så reder vi ut om det stämmer sen då.
Ja, men då har vi ju Andreas Aldeblad här. Han jobbar på Öckerö kommun.
Där är vi hemma, va?
Säkerhetsansvarig. Stämmer det?
Ja, det kan man säga.
Är det din titel eller har det just varit din titel just precis nu? Eller är det alltid din titel?
Nej, min titel är väl egentligen säkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschef på kommunen.
Ja.
Och då var jag tvungen att googla. Jag sa först till Carolina, vad är det? Och då fick jag lite luddigt svar tycker jag, för ärligt talat. Så då fick jag ju googla liksom.
Ja.
Men om du skulle säga det, då kan jag rätta dig här.
Ja.
Om du säger rätt, vad skulle du säga att det är att vara säkerhetssamordnare och chef? Vad det var?
Ja, säkerhetsskyddschef. Då är det ju säkerhetsansvarig kan man ju säga.
Mm. Vad kan det gälla för frågor liksom? Vad kan det gälla?
Ja, det är väl allt ifrån, det är ju ganska brett, men det är ju alltså upprustning av det civila försvaret. Mm. Att vi ska, vårt omvärldsklimat har ju ändrats alltså politiskt och på många sätt. Det är ju inte bara fredstid nu längre med alla konflikter som är Om man tänker på Rysslands övertagning där av Ukraina och även vad som händer i Mellanöstern och det politiska läget.
Skapa trygghet hade jag googlat upp. Då är vi inne på något här nu, va?
Ja, precis.
Alltså skapa trygghet i samhället.
Ja, absolut. Mm.
Men då tänker jag på civil courage. Det är ju en sak som man kan ha. Om en människa har civil courage, då har väl den personen liksom förmåga att säga ifrån om det är något som är orättvist. Mm. Är det,
absolut.
Eller hur?
Ja, det är väl liksom definitivt.
Översatt.
Mm. Ja. Det är ett intressant ord.
Ja, det är ett intressant ord faktiskt. Jag pratade med min dotter om det. Hon har precis börjat läsa juridik nämligen.
Mm.
Och då så pratade hon om det, att det borde finnas en lag som säger att ser man någonting att man måste liksom som privatperson eller som människa ingripa i det som är fel. Alltså att det ska liksom ligga hos alla på
något vis. Men det finns ingen lag som säger det.
Nej, det tror jag inte. Det finns ju ingen som kan tvinga oss.
Nej, precis.
Men det hade ju varit rätt bra.
Mm. Ja, definitivt. Men det finns ju, jag läste någon undersökning, undrar om det inte var Brå eller något, att när de blir stressade eller utsatta på något sätt så blir 75% av folket passiva och 10% reagerar och 15% kan det gå vilket håll. Mm. Tror jag. Så det är ju ingen...
Nej, det känner man väl igen. Alltså, hur många gånger har man inte tänkt efteråt? Att varför
sa jag inget?
Ja, jag borde ha sagt det där eller borde ha gjort det där efteråt. Mm.
Men det är klart, det är ju något som man... Eller tycker jag efterfrågar mer civilkurage. Definitivt.
Mm. Vet du vad Google säger mer? Nej. Det här var någon annan kommun, det var inte Öckerös. Men det stod att den här personen hade uppdrag att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. Att på något vis det här, det visste du inte. Jag ska ringa in chef och säga
att
hur är det med?
Just jag.
Nej, det är du som ansvarar för det. Nej, men det jag reagerar på, för hälsa, då tänker jag när coronaläget, då blev du inkopplad. Hade det med det att göra? Att det liksom är någon sorts...
Ja, det har det väl. Det är ju en säkerhetsfråga i allra högsta grad och fara för hälsa.
Ja.
Och vi, när coronan kom så fick vi kraftsamla och organisera oss. Mm. Och se, och helst då ta hand om våra riskgrupper såklart. Så det jag hade väl hand om, eller har väl hand om, det övergripande ansvaret över kommunens jobb. Eller arbete med covid-19. Men sen är ju det, socialförvaltningen är ju egentligen de som är mest drabbade.
Ja, just det.
Skolan i vågor, men det är ju... socialförvaltningen och äldreomsorgen som är den.
Ja,
och även de som arbetar inom äldrevården och liknande.
Precis, det var hälsa, checket på den. Egendom. Om man ska, för jag tänker, om det handlar om att skapa... Nej, men kaffet!
Ja, men jag tänkte, det ska hon inte bjuda på kaffe.
Ja,
det här är inte
du vet att podden heter ju Kaffe med Carolina.
Ja.
Och då ingår det kaffe. Du dricker kaffe, eller?
Ja då, absolut.
Man kan inte jobba på ett kommunkontor utan att dricka kaffe. Samma som i kyrkan.
Ja, precis.
Det är inte lätt för tedrickarna.
Nej.
Vi får ta en paus och så måste vi ta detta viktiga. Det finns kaffe och koppar här. Och så, men ibland har vi lite tilltugg.
Ja.
Det är olika uppskattat olika gånger.
Absolut.
Ja, och nu ska jag då packa upp här. Ska vi se hur ni reagerar på här. Dagens, nu blir det en viktig fråga här först. Dricker du mjölk i kaffet?
Nej, svart.
Och du också svart ju?
Ja, tack.
Ja, då kommer inte det här bli någon snackis. För det är idag jag har havredryck.
Havredryck, den kan du behålla.
Den kan jag behålla för mig själv.
Ja, det kan du.
Det blir så där grynigt i kaffet om inte jag minns fel.
Nej, det blir så bra så. Men och sen har vi den här lilla produkten.
Ja, den är god.
Kanelknäcke.
Då låtsas man att man äter kanelbullar, fast det är lite sundare.
Och lite onyttigare än bara helt vanligt krögaren. Liksom. Det här blir, tekniken blir galen när vi smular i mickarna nu med knäckebröd. Det blir fint. Men nu kommer det här som har varit veckans snackis på jobbet.
Mm. Okej. Vad
säger man?
Nu får du berätta vad du plockar upp.
Vad säger du, Andrea? Vad är din din första? Du behöver inte vara artig här, utan vad är din reaktion när du ser det här? Vad är det vi har här på fikat idag?
Det är väl sån där Norge...
Nu kan en gissning där. Norge, ja, det är en ledtråd. Carolina, vad säger du?
Alltså, för det heter, vad ska jag säga vad det är? Ja, eller vad det. Det är alltså ett messmör. Eller mässsmör, säger andra.
Jag vet inte.
Vad säger du?
Nej, jag säger mässmör också.
Mässmör. Nu kommer jag tillbaka till min barndom.
Berätta.
Ja, jag har en kusin som bor i Alingsås. Och där hade de mässmör på hönekaka. Det var innan jag kände till hönor överhuvudtaget. Mässmör och hönekaka, det var liksom frukosten där. Och det framkallar väldigt goda minnen. Det framkallar också ett väldigt roligt minne ifrån när min, nu handlar det om mig igen. Ja, fast nu handlar det egentligen om min man.
Ja.
Han har varit med i Jeopardy.
Jaha, vilken
för många, många år sedan. När vi var studenter i Lund så skickade han in och vi skulle dryga ut studielånet. Och då fick han vara med i Jeopardy med Magnus Härenstam. Han var alltså på den gamla
oj.
Och då fick han en fråga som var bredbar produkt från NNP.
Nämme.
Och detta är ju fjällbrynt, men och då säger han fjällfil. Och det har vi skrattat ganska mycket åt. Det var ju just mässmör. Det borde jag och hans syster i publiken.
Och han själv också jätteväl. Och själv egentligen. Också.
Så har vi skrattat det. Ska vi bre lite fjällfil på? Så absolut, jag testar. Börja och testa. Eller ska det brukar ju vara så att gästerna man får börja.
Jag fick jättedålig respons på jobbet när jag tog med det här. Jag tycker själv att det är jättegott.
Ja.
Mm. Nej, det var faktiskt bara sura minner i princip. Så vi får se här vad som... Man har ju alltid valmöjligheten att köra svart, bara koppen, bara eller tilltugget, eller helt.
Alltså jag funderar just på kombo, bara kanel och mesmör, men vi gör ett försök. Gott.
Hur länge ska vi uppehålla oss kring det här också, Karolina? Det är nästa
inte
fråga.
Så länge.
Inte så länge till.
Hur gick det i på din förresten då?
Ja, det gick ju inte jättebra.
Nej.
Men okay. Vi hamnade på Margrethe Torps gästskiveri nere på Hallandsåsen.
Som...
present.
Nej, eller sån här man fick.
Ja, jo, men han vann ju inte en massa pengar som vi skulle ha till studielånet.
Mm-hmm.
Så vi bodde en övernattning på Margrethe Torps med 5 eller 6 rätters middag. Eller
det är en godkänt pris.
Okay.
Och jordgubbar och choklad i sviten och så att det var väl helt okej.
Okay. Där får vi ta den här podden om relationer.
Ja,
kan vi komma tillbaka?
Det kan vi göra.
Kan vi komma tillbaka sådana här choklad och jordgubbar och det? Ja, bra. Mm. Ja, men du ska vi återgå till det här förhöret då.
Ja.
Googles förhör av Andreas.
Mm.
Du ska skydda liv, hälsa, egendom och miljö. Egentligen det jag undrar är, vad är det för grejer som är, vad ska jag säga, vad är utmaningarna i en kommun? Alltså vilka säkerhetsgrejer? Vad jobbar du mycket med liksom?
Ja, det är väl ganska mycket med säkerhetsskyddet. Det har ju kommit en ny lag här 1 juli 2019 om en ny säkerhetsskyddslag som är uppdaterad. Och det innebär ju att vi ska se över alltså vår samhällsviktiga verksamhet och... Hur vi skyddar till exempel, som ett exempel, våra vattentorn. Att vi skyddar dem på rätt sätt. Och att vi även informationssäkerhet, att vi klassificerar efter en viss skala, konfidentiell hemlighet. Och även personalsäkerhet, att vi säkerhetsprövar, att man kollar upp en person med säkerhetspolisen innan han börjar.
Innan man anställer
till exempel ifall man då ska jobba med säkerhetskänslig verksamhet. Så det
låter nästan så där militäriskt.
Ja,
förstår ni? Är lite på den.
Jag hör själv hur det låter här, och det är ju inte bara så. Alltså, vi jobbar ju mycket med brottsförebyggande åtgärder och alltså, vi har trafikvandringar för att göra det bättre och samarbeta med de andra enheterna, gata och folkhälsa och
Men du är polis va? Egentligen?
Från början är jag det. Men nu har jag varit i kommunen nästan ett år.
Men är det, för när man är präst, då är man ju det nästan vad man än jobbar med va? Kan man säga så?
Ja, man är ju vig till det liksom. Det är man ju tills någon säger att du får ta den din krage för det här funkar inte.
Men om du skulle extra knäcka lite som säger reseledare, då skulle du vara prästen då?
Ja, det skulle jag absolut vara.
För då undrar jag, är du polis? Säger du att du är polis fast du har den här tjänsten?
Nej, inte nödvändigtvis. Men såklart, jag kan ju återvända till polisen
Kan söka jobb när som man, polis?
Ja, det kan jag göra. Ja. Sen efter ett visst antal år så får man gå en liten intensiv kurs eller uppfräschning. Men, men annars kan man ju återvända, absolut.
Men minns du varför du valde det? Det är ju ett speciellt yrke, tänker jag.
Ja, jo, det blir med risk att bli en liten klyscha, men det är ju för att bidra och göra världen lite bättre. Helt enkelt, och kunna dra sitt strå till stacken.
Det där är så bra, för jag tänker när man ser så här Polisskolan-filmerna, då är det så här, det är så tufft. Polisskolan-filmerna, minns ni dem?
Nej. Ja. Nej. Hur många finns det?
De är inte byggda på verklighet.
De är inte det, va? Nej, jag misstänkte det.
Är det många polisskolan? Ja, polisskolan 7, liksom 8. Ja.
Nej, men det jag menar är, det är ju en tuff prövning att klara av att bli polis. Så man kan ju triggas av att det verkar tufft. Men när man frågar någon så tycker jag ofta att precis det där som inte, det låter som en klyscha, men det är ju faktiskt för väl att det oftast är så. Att en polis vill bidra i samhället helt enkelt.
Sen är det säkert olika kulturer i olika länder och sådär, men i Sverige är alltså alla som jag har träffat som är poliser eller på väg att bli är ju för att de vill bidra till samhället ska bli bättre. Mm. Sen får man ju vara väldigt professionell och objektiv, och man representerar ju staten.
Ja. Men du, tröttnade du på vad som... liksom polis i den polistjänsten, eller varför hamnade du här på kommunen?
Nej, jag tröttnade inte. Jag trivdes bra faktiskt, men jag vet inte, det här dök upp och det lät ju väldigt intressant att kunna få jobba i sin egen kommun, alltså, och bidra till att det blir bättre här. Eller, är ju lyxigt, tycker jag. Så jag menar, jag hakar på och jag stortrivs.
Men har du haft hjälp av de erfarenheterna då? För jag tänker, hur man än vänder på det så möter du väl problem som behöver lösas som gäller de här frågorna i kommunen, så att säga.
Ja, absolut. Jo, absolut. Man kan ju både prata med andra kollegor, men vi har ju mina motsvarigheter i andra kommuner och många med polisiär bakgrund också. Så vi håller ju kontakten väldigt ofta.
Alltså jag tänker på en grej som vi, alltså en av huvudpoängen med den här podden som vi brukar säga, det är att prata om sånt som håller folk vakna om natten. Det börjar med att vi själv pratar om det, vad håller dig vaken om natten och vad tänker du så? Och då, jag är ju tonårsförälder nu. Och då när jag tänker, vad håller mig vaken om natten, då kommer ju de här grejerna upp om det som faktiskt inte känns helt tryggt för antingen för mig eller för de tonåringar jag har nära mig, så att säga. Och då undrar jag, är det så att jobbar du mycket med ungdomar? Jag tänker förebyggande och sådär.
Nej, inte direkt sådär. Kan jag inte påstå. Det gör jag väl inte. Det är ju så brett mitt område, så man måste begränsa sig på något sätt, annars så det går inte. För man vill ju göra ett bra jobb också.
Jag tänker att du kanske har någon relation till de som möter ungdomarna. Jag tänker på skola och
absolut.
Att det är sådana saker där.
Ja, men för det är lite, liksom, ibland är det oförtjänt ju att ungdomar får skit. Alltså när det körs för fort med moppar och det är snocyklar och det är alltså sånt där som inte känns något bra i samhället. Då är det ofta att det är ungdomar som får skit för det. Och ibland, det är ju så ibland också. Men jag funderar just på det här med vad... Alltså jag bara får för mig att det där är en grej som inte är så bra i vårt samhälle just nu. Alltså att det finns, eller så har det alltid varit så. Nej, men att ungdomar har det tufft helt enkelt. Och ibland så finns det inga alternativ än att bara göra någon skit för att liksom...
Ja.
Man orkar inte med skolsystemet och man orkar inte med att bara vara duktig, utan man bara ballar ur liksom.
Ja.
Och det var därför jag var nyfiken på, är det så att det liksom är en... Om man nu ska titta på säkerhetsrisker eller vad stör vår trygghet i samhället, är då ungdomar ett problem liksom?
Ja, jag vet ju inte. Allting är ju lite... Nu har jag jobbat i Göteborg i många år inom polismyndigheten. Och de här problemen vi har här ute är ju ingenting i jämförelse. Men det är ju likväl problem här. Och det vill jag väl slå ett litet slag för, som du var inne på, Carolina, civilkuraget. Att vi håller varandra om ryggen ganska mycket här ute.
På ett dåligt sätt?
Ja, det kan ju vara både och. Mm. Men till exempel buskörningar. Mm. Att man vet vem det är. Mm. Och man gnäller jättemycket på Facebook och allt. Mm. Men lite civilkurage där kanske. Och ringa upp den där mamman eller pappan till barnet. Mm. Eller prata med vår kommunpolis som är jättebra. Mm. Och ett samtal så är problemet ur världen. Just när det. Man har stört sig på en buskörning på ens väg i ett halvår.
Ja.
Och det tycker jag...
Ja, för det blir ju nästan lite gnälligt på Facebook alltså, det här med anslagstavlan och folk går igång på det. Mm. Och så blir det liksom skämt och så blir det blir liksom inte riktigt, känns inte riktigt bra.
Nej, det är där. Ofta osunt klimat. Men sen är det viktigt att folk får uttrycka sig också såklart. Men det är alltid mycket lättare när man sitter hemma bakom en dator och skriver massa saker som man inte står för.
Men jag tänker då kan vi ju lära oss det att vi har en kommunpolis som man faktiskt kan vända sig till om det är
absolut.
Så. Det, är ju,
det
kan ju vara ett litet tips härifrån podden.
För det är väl rimligen så i alla kommuner. Att det alltså, jag tänker på, det är en generell grej tror jag som gäller många ställen, inte bara just här ute. Nu jämförde du i för Göteborg och Öckerö och tycker att det kanske är lugnare här ute än vad det är in i stan.
Ja.
Och det kanske är skillnaden på landsbygd eller småstad eller vad man nu ska kalla det, småort jämfört med stor stad också.
Ja, precis. Och ofta är ju alltså, nu var jag på ledningscentralen det sista här innan jag började i Öckerö kommun och det ser man ju, det är ju hela vår region där och det är ju alltså i Essunga eller Grästorp, då är det raggabilar och trimmade epatraktorer och här ute är det andra problem.
Ja.
EU-moppar och
granbilar.
Granbilar.
Ja, för jag sitter ändå och tänker på det här med vad man skulle vilja... Alltså jag ömmar lite för tonåringarna. För jag tänker, man kan bli jättearg över att det strular och så. Men hur tar man sig an det? För du nämnde bara ändå att man behöver jobba förebyggande ju. Men hur gör man då? För jag menar, nu är det igen om buskörning och stölder av cyklar och är en sån grej som är dålig för samhället och så.
Ja, precis.
Men det finns ju även droger, drogförsäljning och all sån där skit som...
Ja, absolut. Jo, det gäller ju att försöka vidta de åtgärder som går för att minimera tillgängligheten. Men jag tycker att föräldrar har ju ett stort ansvar för sina barn. Mm. Alltså, både med värderingar och vad som är okej och vad som inte är okej och rättigheter och skyldigheter.
Jag har en sån grej som hände när jag var ganska ny präst här och inte var så bekant med... Jag tror att det var kanske mitt första eller mitt andra år här när vi hade haft konfirmander. Mm. Så ringer det en pappa till en av konfirmanderna som säger, har du Pelle där?
Mm.
Ja, så jag ska börja snacka med honom. För polisen är visst här ute och jag vet att han trimmat moppen och han hade ingen hjälm heller när han körde iväg. Mm. Så jag kan säga det till honom. Och då känner jag blev liksom helt, varför skulle jag göra det? Ja. Eller liksom blev helt överraskad.
Ja.
Men det har hänt alltså några gånger skulle jag säga. Nu var det ganska länge sedan, men där man liksom täcker upp då
absolut.
För sitt barn.
Och även att föräldrar hjälper sina barn att trimma sina mopeder är ju inget ovanligt alls heller. Och det är ju högst olämpligt.
Mm. Det är klart att det är.
Och dessutom olagligt.
Ja, men det här har ju att göra med civilkurage. För vad är det som gör att man har så svårt att... Det känns som att ju närmare man känner en person desto svårare är det att ha sitt civilkurage att säga ifrån. Det är nästan lättare att säga ifrån till någon man inte känner än till någon man känner.
Ja.
Eller?
Ja, alltså, det är det kanske jag.
Eller de man har... För det var någon som sa, får man säga åt andras barn?
Mm.
Får man uppfostra andras barn liksom?
Ja.
Att man har någon liten så här känsla att föräldrarna ska bli sur om jag säger åt någon unge någonting.
Fast det beror lite på. Det kan ju lika gärna vara tvärtom. Mm. Att det är lättare att säga till dem man är... Man känner.
Ja.
Men om man har någon form av relation till.
Ja.
Om man tänker själv, om jag tänker efter själv, om till exempel någon i min familj, till exempel min son som har haft körkort i ett år.
Mm.
Vi säger att han råkör på Västra vägen.
Mm.
Och någon av de som jag känner ser det och vet att det är Axel.
Mm.
Då blir ju jag glad.
Mm.
Jag blir ju tacksam. Jag kanske tycker det är skitjobbigt att någon har sett det och någon vet. Men jag blir ju tacksam över att jag får reda på det för att det är ju obra. Man vill ju inte liksom att det ska hända något eller att det ska hända någon annan något.
Nej.
Och jag tänker, varför Men det...
Nej, men ibland ger jag upp om folk. För jag kan inte räcka att jag går på ett föräldramöte ibland, så kan jag känna att vad man tycker olika om saker. Mm. För då kan jag tycka att det är väl en självklarhet att man, vad det nu, liksom, att man säger till att om han har buskört. Mm. Medan uppenbarligen den pappa som ringde dig, han tyckte att det var självklart att ni skulle hjälpas åt att se till att han inte åkte fast. Nej.
För så har det alltid varit här ute i alla tider. Liksom,
ja, precis. Eller... Det är en liten eller ja, det är lite kultur som en kultur som behöver ändras.
Då funderar jag på, är det en rolig kultur, tänker jag. Alltså är det kul liksom? För jag vet att när jag har varit på Solhöjden någon gång, haft gudstjänst, så satt i hela trapphuset, kör försiktigt, polisen är här ute, lappar liksom hela vägen ner i trappen. Så tänker jag att det är ju bra, för då kör ju folk lugnt och stilla, men är det liksom, det är precis som att det är lite, vi är lite undantagna, för det här är lite sådär crazy kring granarna, kring mopparna, kring bilarna. Här är det liksom, och så har det alltid varit här. Och
det finns
varit,
inga regler som
det finns liksom det. Men jag vet inte om jag tycker att det är kul. Mm.
Men är det någon som, alltså, har du fått känslan av att folk tycker det då? Det här är ju, det bryr vi oss inte om. Att det finns den attityden.
Ja, det känner jag nog. Mm. Eller är det bara jag?
Nej, jag håller med. Alltså anmälningsbenägenheten är ju väldigt låg här ute. Och jag menar, det kan ju, visst kan man tycka det är meningslöst att anmäla om man har fått sönderskurna däck eller sin cykel snodd. Men det är ju samtidigt en pinne i statistiken, och det blir ju ett verktyg till att vi ska få högre polisiär närvaro och även åtgärder från kommunen. Vi kan ju, eller Öckerö kommun kan ju omöjligt, finns det inget dokumenterat problem så är det inget problem, kan man nästan säga.
Just det. Men då, men får du också höra så här lite så här, bror duktig kommentarer då? För jag menar, du kan på något vis stå i din polisroll eller din jobbroll och säga att nej, men det här är inte schysst. Men kan även du känna att det känns lite så här jobbigt ibland att vara den där broduktig som säger att nej, det är klart man ska ha cykelhjälm. Och
jag är inte så broduktig. Jag är ju själv född där ute och jag har varit Guds bästa barn heller. I ungdomen
men
kanske.
Men blir det en konflikt då när du liksom plötsligt i ditt jobb ska vara den som står för korrekta värderingar? Liksom?
Nej, jag inte. Utan vi har ju lagar och regler i Sverige, och de ska man ju följa.
Men det är så lagar, är inte det så att Sveriges lag bygger på 10 Guds bud? Vet du det, Karolina?
Jag skickar vidare den frågan.
Ja. Och inte just att Sveriges lagar bygger på det vet jag inte.
Nej. Men jag bara tänker att bara fick en sån känsla. Tänk om alla bara följde så här, man ska inte stjäla. Man ska inte ljuga. Man ska inte döda
varandra.
Nej. Alltså ganska många saker hade man väl kunnat stöka bort om man följde de grejerna.
Ja, man ska inte ha begärelse till någon annan saker.
Nej.
Båtar och båtmotorer och bilar.
Ja.
Hustrur.
Kan vi föra in det, tror du, på kommunen? Att i alla fall de viktigaste av 10 Guds bud, de behöver man liksom.
Det är väl det att alla religioner är väl bra och i grunden, va?
Ja, eller? Absolut. Jag tror faktiskt att den typen av bud finns väl egentligen i väldigt många religioner.
Visst, i olika tappning liksom.
Ja, precis.
Nej, men jag skojar lite, men jag tänker just att värderingar, de grundläggande värderingarna eller liksom den etik som jag tycker ändå är... Det finns ju något gemensamt med det, menar jag. Det är inte liksom...
Det tänker jag ofta när vi jobbar med ungdomar och konfirmander liksom, så om det inte är mycket ni kommer ihåg från er konfatid, så är det några saker som jag tänker är sådana där. Det är ju dels den gyllene regeln då. Mm. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem.
Mm.
Det sitter i nästan varenda klassrum här ute. Det har man gjort blommor runt.
Ja.
Det präntar man liksom i alla barn.
Så på ombytestoaletten på badplatserna står det ju så typ. Städa upp efter det, så lämna det som du vill hitta det.
Ja,
liksom.
Precis. Och sen så brukar vi prata om empati. Mm. Alltså förmågan att känna med en annan människa. Det tycker jag har hänt extremt mycket de senaste åren. Alltså det känns som att man blir mer och mer individualistisk liksom. Mm. Vad har jag för nytta av att göra så eller att inte göra
What's
så?
In it for me?
Inte istället. Om jag nu inte gör så mot henne eller honom, då blir det liksom en bättre konsekvens för alla. Jag tycker det har hänt någonting där.
Mm.
Ja.
Men jag håller med, för det har ju också att göra med respekt för varann. Alltså att faktiskt ha respekt för
Jag tänker bara på en rolig grej om det här med civilkurage.
Ja.
Det var ju när jag hade också varit präst här bara några år. Då hade vi en bil som var väldigt speciell, våran bil. Den ibland, så det var liksom en bil med sån här nyckel man öppnar, precis som vanlig. Men vad heter sån här, man plipp-plipp-nyckel? Mm. Ja, ni vet. Mm. Ja. Jag hade jobbat ganska sent vid kyrkan och det började mörkna, det var på hösten. Jag hoppade in i min bil och sen sa det bara zoop. Då slogs all el ut i bilen.
Och du var i?
Jag var i bilen. Jag hade en död mobiltelefon. Jag hade ingen möjlighet att starta min bil. Vad som behövde göras för att få igång bilen igen, det var att man tog i de här railsen uppe på taket och så skakade man bilen så här.
Utifrån.
Och då kom liksom kickade igång igen. Och där satt jag i bilen. Jag satt 5 minuter, jag satt 10 minuter. Jag tänkte, jag får snart panik. Jo, det är det som är. Det kom folk. Jag klamrade mig fast mot rutan och skrek allt vad jag hade vid Hönö kyrkas parkering. Jag gapade och jag skrek och jag försökte få liksom, för det var någon som tittade till och gick förbi.
Liksom.
Det är lite som barmhärtig samarien. De tittade och gick förbi. Så kommer
men det var inget svårt att fatta att du sökte kontakt.
Nej, det hördes. Liksom. Ja, och sen, det kändes som att jag hade suttit liksom en halvtimme när jag öppnade den här handskfacket och ser en skruvmejsel och jag tänker jag får bara börja hacka mig ur bilen. Och då ser jag en liten bit bort en man komma som var är en mycket speciell person och naturligtvis har en stor plats i mitt hjärta. Men kanske inte en av de som han hade förväntat sig skulle kunna hjälpa till. Nej. Och till slut när jag hade gapat tillräckligt högt så kommer han mot bilen och jag ser ju min räddning.
Ja.
Och han stirrar in i bilen och jag stirrar ut. Vet du var jag bor? Skrek jag.
Mm.
Ja, det vet jag. Mm. Vad gör du där, prästen?
Ja.
Ja, och så du får springa hem till Klar. Hämta min man liksom. Ja. Och han sprang hem och ställde sig i vårt vardagsrum. Bara slet ut början. Bara gick rakt in till Klas. Ja. Och Klas på springen och började skaka den. Och så var allt
det
där.
Sig.
Ja. Ja. Så han kallar sig ju sig själv för prästräddaren. Det är liksom hans namn. Men det lustiga med den här berättelsen är ju faktiskt egentligen de som faktiskt passerade.
Ja.
För hur farligt kunde det vara att gå fram till, jag förstår om det var någon som slog på någon eller att det var liksom vapen eller att jag hade en skruvmejsel.
Men det var ändå relativt många som bara gick förbi.
Det var relativt många som passerade.
Ja.
Och det kan inte vara så att man inte liksom hörde eller uppfattade. Utan,
nej. Men hur tänker du med det? Ställer folk upp? Är folk liksom... bidrar vi så att säga?
Ja, jag kan väl säga att jag tycker ju sammanhållningen här ute är ju otroligt bra. Alltså bara ta exempel som den här frivillig verksamheten som du, eller vi, Öckerö kommun och kyrkorna hade här. Alltså, du skakar ju fram frivilliga på hur snabbt som helst. Samma helg där i starten. Så jag tycker att vi...
Och där var det ju, för det här var ju samma med corona och ni behövde hjälp att göra förkläden till hem.
Absolut, och det var ju väldigt många till en början som tyckte att det var en kanongrej att göra när man kanske var permitterad eller man var nypensionär.
Det var väl till och med så att det var fler volontärer än behövande där en period, va?
Ja, det var det. Ja, sen när vi drog igång plastfabriken då behövde vi ju mycket folk. Absolut, visst var det. Ja, det var en god uppslutning och folk.
Och det visar ju en styrka, tycker jag. Jag vet att i andra kommuner har de haft svårt att få ta hjälp av Röda Korset för att köra igång det. Och här har det bara rasslat till.
Och det var ju inte dina körsångare, och alltså, det var inte församlingsfolket bara. Väl?
Nej, det var ju det som var roligt. Det var ju liksom vem som helst. Och det var människor som man liksom aldrig har... Det tänkte jag på innan Andreas knappe på. Eller?
Ja, det knappe på. Det var... Tänk om du inte hade spelat in något av dina ord. Jaha. Det var jätteroligt. Du hade ju kunnat fylla i det efteråt.
Ja, precis.
Visst, det finns ju en väldigt god vilja att hjälpa. Och så. Det märker man ju absolut. Men jag tror ändå att folk blir lite rädda också ibland i vissa sammanhang.
Ja, absolut.
Jag tänker på en händelse också som var nu för ett par veckor sedan där det var faktiskt en... Och jag har snackat med den här killen och han tycker det är helt okej att vi nämner det här i podden med som blev nedslagen utanför ICA. Och det finns ju... Det sägs att det finns vittnen, men till den här händelsen liksom. De bara gick fram och slog sönder hans bil och han blev arg och sprang efter dem. Och då var det 6-7 personer som sparkade ner honom och slog ner honom liksom. Så han var rätt så illa däran.
Mm.
Och han känner ju inte dem och liksom sådär. Och, men ja, då var det ju också folk som stannade till och tittade liksom.
Var det
och,
så?
Ja, det var så. Om man förstod det hela rätt. Och någon liksom ryckte in och sådär. Men mm. man kanske, och sen var det inte så många, det var ju sent, det var inte så mycket mm. folk ute. Men jag vet inte, hur hade ni gjort om ni hade gått förbi ICA den där kvällen? Mm. Hade ni, och du kanske hade... Mm.
Ja, absolut. Men det kan man ju... Det är ju precis det vi pratar om, det här civilkuraget. Mm. Att, mm. menar, om man bara kan få stoppa det, kan ju de springa där iväg så mm. blir det ingen misshandel. Mm. Alltså mm. göra någonting i alla fall, hänga sig på tutan på sin bil ifall man inte vågar gå fram. Eller,
ja, eller söka någon annan som...
Ja, precis.
Ja. Mm. Jag försöker tänka det, för jag kan spontant vara väldigt blåögd och tänka, då skulle jag nog lacka ur och liksom vilja säga från. Mm. Men sen skulle jag också tänka att vänta nu här, det är ju inte orimligt att man råkar illa ut. Alltså det är inte, alltså är det till exempel droger inblandade och så är ju inte folk normalfuntade. Då kan det bli konsekvenser som är dåliga ju. Man kan ju få stryk själv eller det kan hända grejer. Mm. Så jag vet inte om jag hade vågat eller hur jag skulle ha gjort.
Men sen å andra sidan ser man en människa som far illa och flera styckna på personen. Ja. Då tycker jag nästan att det är ens medmänskliga plikt att agera.
Ja.
På något sen sätt. Exakt hur man ska göra kan man ju inte, det är ju upp till var och en. Men en kan ju inte bara gå därifrån.
Nej.
Det är ju inte bra.
Ja, nej, det är ju inte lätt. Och sen då om man lever i en kommun där en del då håller varandra om ryggen så blir det ju ännu svårare. Mm. Nu vet jag inte om det är i det här fallet eller hur det är, men det finns ju vittnen till det som har hänt och sådär. Så att, ja.
Mm. Sen får man säga att sådana där våldsbrott är, ju, är ju ytterst ovanliga här ute.
Mm.
Nu vet jag ju, nu känner jag inte några av parterna där eller målsägarna eller gärningspersonerna, men det är ju mycket ovanligt.
Mm. Ja, det är det va? För visst är det väl en av Sveriges tryggaste kommuner, eller vad, har vi inte det som någon sån där slogan? Eller?
Ja, det har vi. Mm.
Det är så.
Ja, precis.
Och det kan säkert vara så, att det är så.
Mm.
Ja, det kan säkert vara så, men samtidigt den här att man ogärna anmäler eller att vi inte har den kulturen eller vad man nu ska säga, det är ju starkt bidragande.
Mm.
Men det är det mest anmälda här ute enligt kommunpolisen är ju förlorat gods.
Jaha.
Att man har blivit av med något.
Mm. Det är det vanligaste.
Borttappat, det är det absolut vanligaste.
Båtmotorer och cyklar.
Ja, det är mycket möjligt.
Jag vet att när vi skulle ha familjegudstjänst en gång i kyrkan för många, många år sedan, så när vi kom till församlingshemmet så var hela en sån här förrådsdörr nedkletad med ketchup. Jaha. Och sen vi gick in så hade de tagit 100 korvbröd som vi skulle ha på familjegudstjänsten. Och då kan man ju tycka liksom att, ja det var det ju, för det fanns ju inga korvbröd i korven på familjegudstjänst. Men då tänkte jag att det känns ju liksom småaktigt kanske att anmäla det. Men då vet jag att då bestämde jag mig för att allt som händer här vid kyrkan, det ska liksom verkligen dokumenteras och anmälas. För det var ju både liksom skadegörelse, de hade gjort sönder någonting och så var det den här stölden då. Mm. Så någon, vi har nog ökat statistiken lite grann. Det händer ju lite då och då, pangade rutor och annat. Så att,
ja, precis. Och det kommer ju till kännedom. Alltså, då kanske polisen tar en runda extra förbi kyrkan och de ser att det är aktivt där och kanske gör någon insats eller en trafikkontroll i närheten för att kontrollera vilka som kör där. Eller.
Frågan är vad man gör med 100 korvbröd utan korv.
Ja,
det verkar ju rätt torrt.
Ja, missat själva ketchupen hade de också
den hade på dörren.
Vi kanske skulle ha gjort en utredning där och kollat med ICA och matuppet och allt.
Ja, just det. Tycker jag. Men ja, men okej, nu har vi snackat lite depp. För jag funderar på vad är de goda krafterna? Alltså vilka är de goda krafterna tycker du som bidrar till samhällets... kyrkan.
Lätt fråga.
Nej, det var inte så jag tänkte. Nej, men jag tänker faktiskt att jag har faktiskt några tankar själv. Tycker du att det var en lätt fråga? Nej.
Han var ironisk.
Ja, precis.
Ja. Jag tänker, vi måste hjälpas åt. Det går ju inte att lösa. Det kan knappast räckas med en anställd på kommunen för att styra upp liksom, tryggheten i vårt samhälle. Ju.
Nej, så kan det ju inte vara. Det är ju såklart att vi får samverka. Jag vet att vi gjorde för några år sedan gjordes ett projekt kring det här med vettiga vuxna. Och till en början så blev det ju väldigt stort. Och det var väldigt många som engagerade sig. Och vuxenvandringen ökade liksom. Och det här med vårat café i kyrka med frivilliga på det ökade. Och det var liksom ett väldigt engagemang.
Mm.
Men sen är det precis som när det har varit en sån där topp, så är det precis som att nu reder det sig liksom på något vis.
Mm.
Men jag tror att man får hålla ut med det där. Det är väl det som är.
Mm. Ja, men också tänka på föräldrar. För det är ju sant att man som förälder måste liksom ta ansvar för sitt barn och den miljön. Men ärligt talat känner jag ibland att vad skönt när ens barn blir över 18. Då kan man släppa allt det där, som man, allt det där ansvaret man ska ta för allting. Mm. Först ska man ta ansvar för sina egna barn och rodda det. Sen ska man ta ansvar för samhället. Och man ska helst nattvandra när inte ens egna barn är ute utan även annars.
Ja, typ precis.
Som förälder man orkar ju inte mycket som helst.
Man får ju försöka dra sitt strå till stacken bara.
Ja.
Man kan ju inte göra mer. Det är ju som du säger, man kan inte, du har dina barn och du kan inte vara ute och nattvandra så fort de har somnat ungefär.
Nej, men det kan inte bara vara föräldrar till tonåringar som ska reda upp det, som även om man ju
men sen håller vi en stark kraft här ute i alla idrottsföreningar och övriga föreningar som är engagerade och får med ungdomar.
Ja, det måste väl vara en bra förebyggande grej. Att man får meningsfulla saker att göra och träna på att vara i en gemenskap på något sätt. Att göra saker ihop. Det måste ju vara en bra.
Absolut. Och det är ju också, tycker jag, en väldigt fördel med så engagerade idrottsföreningar. Med till exempel våra ensamkommande som bor här. Att de kommer in i samhället på ett bra sätt och får kompisar.
Jobbade du 2015 var det, vid flyktingvågen när det den stora flyktingvågen till Sverige. Jobbade du här då?
Nej. Jag har varit där knappt ett år.
Ja, det var det du sa. Ja, just det.
Men då, det var ju också en särskild händelse.
Men det är ju faktiskt roligt att se hur bra det har gått för många av de här killarna
som absolut. Kom.
De jobbar på ICA och de har körkort och de jobbar med svetsning och gått ut gymnasiet. Och det är häftigt faktiskt det. I en kommun som jag ändå upplevde då som ändå lite främlingsfientlig.
Mm.
Orolig för allt nytt i alla fall. Eller för sånt som är, det kommer någon ifrån någonting från en annan kultur och hur ska de kunna. Men jag tycker att det klimatet upplever jag har förbättrats.
Absolut.
Och där tror jag att både fotbollsföreningar, idrottsklubbar och kyrkor har en stor roll i det.
Definitivt.
Och medmänniskor. Häftigt.
Jag sitter och funderar på om det finns någon likhet mellan era jobb, Carolina.
Säkerhetsansvarig och att vara präst i församlingen. Jag ansvarar ju inte för människors... kyrkan kan ju vara en trygghet. Om man tänker på så.
Ja, om det handlar om trygghet, att sprida trygghet för...
Ja, men det tänker jag. Och hopp framförallt.
Ja.
Att när det är så mörkast så finns det ändå topp.
Mm.
Jag tänker att det är ju en av kyrkans grundpelare, tänker jag, var trygghet och hoppbärare på något vis.
Ja, men
det är därför som jag tänker när det händer större saker, svåra saker, när vi öppnar upp våra kyrkor och folk kommer liksom, och man tänder sina ljus och det är betydelsefullt liksom, där finns ändå någon som...
Och gemenskapen om man känner sig ensam eller sådär.
Har det hänt sådana grejer? Jag tänker det här med att man öppnar kyrkorna när det händer saker och så. Har du fått vara med om det i ditt jobb?
Ja, alltså det har jag ju fått, inte här.
Nej.
Jag jobbade i Frölunda när Backaplansbranden var till
gjorde
exempel.
Det?
Ja, det gjorde jag. Då jobbade jag i Frölunda i kyrkan där och med Frölunda gymnasiet som fanns där. Det var många drabbade. Så det har jag ju gjort. Men det är väl i princip det som jag tänker på, Backaplansbranden. Här har vi haft några mindre grejer när det har varit någon lärare som har råkat ut. Vi har minst inte riktigt vad det var. Sen var det ju det här som pratas om ett misstänkt mord som var nere i Klova. Nu var det ju inte det. Nu vet vi inte vad det var riktigt. Men då vet jag att
det var
en ung person. Det var en del ungdomar som ville komma till kyrkan och då öppnade vi upp och hade choklad och varm och fika och så. Så att, nej, men det känns ju som en oerhört viktig roll. Och där tycker jag att vi i kyrkorna faktiskt kan agera ganska snabbt. Och man har stort förtroende i dem. det är ofta på nyheterna, tänker jag, när det händer någonting, vad det än är, så är det oftast kyrkoherden som får uttala sig på nyheterna. Liksom att nu har vi öppnat upp och välkomna hit, här finns det folk som är kloka. Och det görs ju naturligtvis ihop med kommunerna på olika platser, men jag tror ändå att där är liksom kyrkan riktigt bra.
Och tar det, då går det före det som man egentligen hade tänkt göra på jobbet liksom.
Ja, absolut. Jag menar, det kommer jag ihåg från den här Backaplansbranden liksom, att det var ju det enda vi sysslade med. Var nere på gymnasiet och i kyrkan, vi var med folk på sjukhus, det var massa, en speciell situation. Det är länge sedan nu.
Ja, det är länge sedan.
Vi är nog alla med oss. Ja, nu var det ett deppigt avslut.
Nej, det var inte ett avslut. Men nej, det som är deppigt är att det har gått jättelång tid. Ja, så att vi behöver avrunda helt enkelt.
Ja, det ska vi göra.
Så frågan är, har vi kommit fram till det vi ville veta?
Det tror jag.
Har du fått säga det du hade tänkt säga, Andreas?
Ja, jag tror det. Eller? Ja.
Nej, men vi har ju bollat sådana saker som är viktiga liksom. Och,
jag har fått mycket input som jag inte... Ja. Och jag har fått tänka på det här som jag inte... Jag var tvungen att sätta mig ner lite grann inför den här podden och fundera på vad... Vad man egentligen har. Men då har jag en rolig fråga. Då måste jag fråga er. Begreppet krisberedskap. Det här med att man ska vara beredd på att det skulle kunna hända något. Är det kommunen som säger... Det finns ju någon liten skickad ut. Om kriget kommer eller om krisen kommer så ska man ha... Man ska laddat upp hemma med matvaror och så. Är det ditt jobb?
Absolut, ja, lite. Det är ju en del av det civila försvaret.
Ja, för då frågar jag dig. Hur har du laddat för... Är du krisberedd hemma?
Ja, det vill jag nog säga. Inte innan jättemycket, men
men innan du säger då, är du det? Nej. Carolina? Du har ingenting hemma som är liksom krisberedskap?
Ja, det har jag säkert om jag letar. Värmeljus.
Värmeljus, ja.
Lite konserver.
Lite vatten, reservvatten.
Nej, det har jag inte. En
analog radio så du kan få in...
Nej, det har jag inte.
Här låter det som,
det låter som en sån radio. Man ska...
Men vad sa du? Vatten och radio? Vad har du med då?
Ja, det är vatten och radio.
Men hur menar du vatten? Har du en dunk? Har du
nej,
en dunk med vatten?
Jag har några 12 såna här flaskor. 1,5 liters flaskor som står i källaren.
Bubbelvatten typ, så, fast vanligt vatten liksom.
Ja, precis.
Men det har du köpt för att ha till det?
Ja, det står där och sen efter ett tag så dricker vi upp det, så köper vi nytt. Och så, det är ju bara för säkerhets skull.
Ja. Vad sa du? Vatten och radio? Något mer som man ska tänka på kanske?
Jag trodde nämligen, jag hoppades att Claes hade tagit tag i det här hemma hos er. Vi är gifta med varsna män som är lite lika.
Mm.
Det här har jag frågat hemma om jag får berätta. Ja. För när corona, när det bröt ut, då köpte folk toapapper.
Ja,
det var märkligt.
Det ingår inte i den här krisberedskaps...
Ja, inte mina...
Nej, inte.
Men det finns ju färdiga lådor man kan köpa och tips på nätet och sådär man kan kolla.
Ett sånt kriskit, typ.
Ja, typ. Ja, men å andra sidan, alltså, man får ju... Är man lite, tänker lite, så, alltså, medveten,
så borde man kunna tänka ut
mental förberedelse, så borde man ju...
Alltså, då ska jag berätta att min man då gick han till ICA och köpte, det var i alla fall 2 rejäla matkassar, och köpte, det var mjöl och det var ägg och typ, och så här konserver. Och jag verkligen frågade om jag får berätta det, för jag tyckte det var så töntigt. Ni kommer inte... Vi kommer inte svälta ihjäl.
Nej, men det var ju bunkring alltså.
Ja, ja.
Man stod på ICA liksom och kollade. När man kom till de här hyllorna där det verkligen var, nudlarna var helt slut och...
Fryst mat var helt...
Och det roliga är...
Men jag tänker, hur ska man värma en fryst om strömmen är utslagen? Går inte värma i mikro.
Ja, det blir svårt.
Då blir det konserver, sen krossade bönor och sånt.
Ja, de här 2 kassorna då som står hemma, de är kvar fortfarande. Och då, rätt vad de kom på, hjälp, var det inte ägg? Jag är tvungen att gå ner och kolla. Ja, och nu har jag inte kollat på länge. Men jag kan ju slå vad om att om det finns något som har socker i sig, då är det redan bort utplockat. Det är någon unge som har varit där, om det var någon. Så nu är jag kanske ska gå och kolla det. Vad finns kvar? Och hur länge ska man klara sig på det? Och hur är mår äggen?
Äggen är kvar där nere alltså.
Vi får kolla det
får du nog definitivt göra, annars så får vi gå vidare i podden med hur det går med Ingrids
ruttna
ägg. Nej, vatten.
Så det var lite jobbigt då att vi hade olika matvaror, men inte det som kanske är...
Nej. Så är det.
Krisberedskapen. Ja. Ja, men då har vi checkat det. Andreas verkar ha bäst krisberedskap.
Ja, det var det så förvånande.
Ja, det var nästan skönt.
Ja, det tycker jag så.
Ja, det vet jag inte.
Men vad ska du göra med radion?
Radion? Ja. Den står i källaren.
Ja, men vad ska du ha den till?
Jag får ratta in i så fall vår...
Alltså, nyheterna liksom.
Ja, precis. Mm.
Men det måste vara ju med sån batterier då, eller?
Ja, batterier.
Om strömmen försvinner.
Ja, precis.
Du hoppades att det var en polisradio, va?
Ja, spännande.
Komradio.
Det låter ju mer spännande.
Ja. Nej, men ska vi sluta med det tipset?
Ja, det tycker jag.
Ja. Det tycker jag känns rimligt att köpa hem lite vatten.
Mm.
Mer än de här...
Ficklampa kan vara
bra. Ficklampa. Ja. Frystorkad mat kanske.
Ja.
Men ja, som sagt, man...
Men det är väl att jag, det kanske har med det där blåägda att göra, att jag känner inte att det, risken att det skulle hända en sån katastrofkris att man bara behöver ha ägg. Jag vet inte.
Nej.
Pimbröd kan man ju göra över öppen eld med bröd och bara mjöl och vatten, eller?
Ja.
Så det kanske kan vara
något. Kolla om vi kan få, det är nog ungefär det vi kan få ihop av det som är kvar. Precis, där.
Får du hoppa kokta ägg?
Ja, det får vi göra. Ja, men vad roligt det har varit då.
Det har varit kul och vi får säga tack till Andreas.
Tack så mycket. Jag fick komma.
Ja, som har varit här.
Ja, tack för nu. Ses vi nästa vecka.
Det gör vi. Tack ska ni ha.
Hej då.
Hej då.